Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter. Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika, som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinoms senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinoms solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinoms hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinoms solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinom.com och beställ den nya generationen solskydd.
Jag känner som jag går med två såna antenner på mig. Som någon liten så här syrsa liksom, ja. Som bara vzz, alla vibrationer, och om det är så här pyrig stämning, alltså jag känner av väldigt fort. Louise Boye av Gennes, varmt välkommen.
För många tror jag att det är så här att det är okej att bråka hemma. Man kan bråka med sin man och sina barn, men man får inte bråka utåt liksom så att andra människor ser. Mm. Det där är ju helt fel. Och jag träffar Pelle och han är lovely och nu blir jag kär. Mm. Alltså vänta ett tag, jag är ju redan gift, jaha. Varför träffar jag Pelle? I det här fallet när barnen försöker tala med sina föräldrar om vad de verkligen vill. Föräldrarna säger, äsch, du som är så musikalisk, du ska göra det där och där. Ett vanligt fel tror jag faktiskt. Att kunna inse att jag kan göra jättedumma grejer, jag kan göra fel. Okej, hur ska jag då hantera det? Så att jag agerar så som jag vill och blir den människa jag vill vara.
Hej och varmt välkomna till Hälsorevolutionen som vill hjälpa dig att leva ett starkt och rikt liv mitt i allt det härliga och komplicerade som livet kan innebära. Carina Nunstedt här, jag är poddens producent och förläggare och gör den här podden tillsammans med
Maria Borelius, hej, jag är hälsoboksförfattare och idag ska vi undersöka en av de saker som kan stressa oss allra mest, och det är relationer. För tillsammans med problem kring arbete, hälsa och ekonomiska bekymmer så ligger just relationsproblematik på stresstoppen, det visar forskningen. Och det slår ut i en rad symptom i oss. Oro, ångest, hjärtproblem, stressätning, mage på alla möjliga sätt. Kan du känna igen det där, Karin?
Ja men gud ja, alltså jag pratade med någon vän häromdagen om just det här, och vi försöker äta rätt och träna och ja du vet, leva hälsosamt. Men så hade hon läst eller hört om just det, att om du, alltså om det är något relationsmässigt som tynger dig, ja då spelar ju nästan ingen roll hur mycket du har sprungit eller många vikter du har lyft eller hur nyttigt du har ätit och sovit bra. För att det slår ut allt, precis som du säger. Det går liksom på tvären, eller
ja,
vad
det kan
säger
det,
du?
Det kan det göra. Eller jag tänker att det är som en, det är en tårta med alla de här tårtbitarna. Och är det någon tårtbit som fattas, eller där är väldigt sårigt eller pajigt, så kommer det påverka alla andra tårtbitar. Och jag tror att det här är vanligare hos kvinnor. Jag har inte sett någon forskning på det, men det är bara en känsla jag har från livet. Vad tänker du? Är det inte så?
Ja, åtminstone så tror jag också det när det gäller de nära relationerna.
De nära relationerna.
Jag tror att en del jobbrelationer kan vara på samma sätt. Beroende på mer personlighet. Liksom, hur mycket jobbet betyder för en. Ja. En del kan lämna jobbet och gå hem. Ja. Och läsa en bok. Och det där konstiga som händer på något möte, det är inget man tar med sig hem. Nej. Och för andra, jag har varit en sån tidigare, så har jag liksom velat att det ska vara harmoniskt i arbetsgruppen som jag kanske har varit chef för eller vad det har varit.
Och det var ditt ansvar förstås.
Och det var mitt ansvar. I delar av mitt liv har jag ju varit chef.
Jo, men att det var ditt ansvar att folk kom bra överens också.
Ja, och då kan det ju faktiskt bli så att det släpas med allt möjligt till det där konferens
mötesbordet. Men vilka typer av känslor och relationer stressar dig mest?
Nej, men det är ju oro för barnen. Om det är något hälsorelaterat. Vi har tack och lov inte drabbats så mycket. Min son råkade ut för en sak. Då blev det liksom stressigt att en av mina söner behövde åka till akuten. Det har faktiskt hänt båda det här året av olika anledningar. Mm. Och då triggar ju allt igång liksom. Mm. Alla gånger jag har varit ambulans med Anders, min man. Och jag menar, alltså, ska det vara så här? Ska det vara sånt här alertläge?
Och med vänner då? Och
arbetskollegor? Sen vänner, det har funnits någon gång då det liksom har varit något som har hänt i en relation som inte har liksom gått att lösa så där snabbt som man önskar. Då det tycker jag är svårt att låta liksom det ta sin tid. Jag vill gärna ringa upp och prata och men vänta, så där menar inte jag och det är ju inte alltid det bästa om någon är arg eller känner sig missförstådd eller det där är svårt tycker jag. Mm. Och du då?
Nej, men jag har ju allt som du har kring det nära med familjen. Och jag är väldigt känslig för om folk inte mår bra. Kommer in i ett rum och liksom hela min kropp. Jag känner som jag går med två såna antenner på mig. Mm. Som någon liten så här syrsa liksom. Ja. Som bara vzz, alla vibrationer. Och om det är så här pyrig stämning. Alltså jag känner av väldigt fort. Och gör det personligt så jag får jobba med det. Att det inte alltid är mitt ansvar.
Precis, ja.
Och lita på att andra människor förstås tar ansvar för sitt eget liv.
Mm. Mm.
Och sen med vänner så har jag väldigt, väldigt svårt för illojalitet, lögner, gå bakom ryggen. Den liksom gillar jag inte.
Mm.
Men sen är det lustigt, därför att om jag ska vara lite självkritisk mot mig själv så är jag en sån där som inte alltid kan reda ut allting med ord om jag har blivit sårad.
Mm.
Därför att jag behöver liksom vara för mig själv och tänka igenom. Mm. Och sen kan man liksom hitta till varandra efter ett tag och liksom bara göra någon ny grej ihop och skaffa någon ny energi. Mm. Alltså en kram kan lösa väldigt mycket. Mm. Man hamnade och kanske båda hade en dålig dag och vi kanske kom åt varandras barndomssår som vi alla bär på kroppen och råkade beröra dem samtidigt på olika sätt. Och hamnade då i någon dålig och båda gjorde kanske så gott man kunde eller inte. Men jag menar, jag vet inte. Det finns en väldigt så här övertro på ord.
Mm.
Och ord är inte alltid lika med den äkta känslan. Ord kan vara maskerande också. Mm.
Och att man inte låter någon annan tänka i sin takt. Utan då ska någon komma och berätta hur det ligger till. Det är bara det kan ju vara stressande.
Ja, man kanske inte ens kan riktigt förklara. Bara en känsla av svek eller något sånt där. Så att
vi har en fantastisk gäst.
Ja.
Som verkligen är
undersöker det här temat. Ja,
och är duktig på ord. Har ordets, språkets gåva.
Precis.
Hon är författare.
Hon är författare. Och hon har inte bara ordets gåva utan även musikens.
Han kom som en vind. Vad bryr sig en vind om förbud? Han kysste din kind, han kysste allt blod till din hud. Han kom som en vind, en kyssande vind. Han kom som en vind, en kyssande vind. Från din mun har han kysst det sista.
Han kom som en vind, hon kommer som en vind. Louise Boye av Gennes. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket, kul att få vara här.
Du, underbar musik. Det här är ju Hjalmar Gullbergs dikt i en... Vem har gjort musiken?
Det här är Lustans Lakejer som har tonsatt 1985, tror jag det var.
Mm.
Och jag har alltid älskat den här låten.
Mm.
Så att jag gör ju bara musik som jag själv älskar. Precis som man ska skriva böcker som man själv vill läsa.
Mm. Mm. Och du i dina spelningar som nu är kopplade, för musiken är kopplad till din nya bok. Så brukar du börja med den här. Varför då?
Därför jag tycker att det är här hela berättelsen tar sin början. I min bok och för många människor i livet. Att man lever sitt liv, inte ett ont anandes, och så plötsligt då kommer en annan människa som en vind. Mm. Och man drabbas av en stor förälskelse, och hur ska man hantera det? Det är ju enkelt när man är ung och singel. Mm. Då är det bara att ta emot med öppna armar. Men i boken Stjärnfall är det då två gifta par som dessutom är bästa vänner. Då blir det lite mer komplicerat.
Det här är ju en enormt, alltså berättelsen är väldigt drivande. Man kan inte låta bli att vända blad efter blad för att se vad allt det här tar vägen. Vänskap, svek, passion, sammanbrott, genomskådning, lögner, allt det här mänskliga finns. Varför skrev du den här boken? Vad var det du ville undersöka för någonting?
Alltså, den här boken kan man säga en pandang till Stjärnor utan svindel som kom 96, som handlade om min då stora passion för en annan kvinna som jag var tillsammans med. Jag bröt upp i mitt äktenskap och det var någonting som jag var tvungen att skriva om, för jag tyckte att det var så viktigt. Och sen dess så har jag för många år sedan träffat en man igen, levt med honom i 20 år, vi har två barn. Så jag lever ett väldigt traditionellt heterosexuellt kärnfamiljsliv och är väldigt nöjd med det. Men jag ser ju att slitningar förekommer inom många familjer och relationer runt omkring oss. Och då har det blivit så, tycker jag, att vi lever i ett samhälle där man är väldigt bejakande. Och man ska vara bejakande, sägs det då, när man drabbas av en person. Men jag saknar en dimension i debatten och i samtalet. Och det är att avstå. Vad händer om man säger, vänta, tar jag visserligen himlastormande kär och alltihopa. Men om jag bryter upp nu så handlar det inte längre bara om mig och min partner och min nya partner, utan det handlar kanske om alla våra barn, mina barn, den andra personens barn. I boken Stjärnfall så är det två familjer med tre tonåringar i varje, så det är 10 människor som blir indragna i den här komplicerade situationen. Och jag saknar lite grann, alltså jag har skrattat själv, för jag har tänkt så här, varför ska jag alltid söka konflikt? Jag kan inte låta bli. På den tiden var det provocerande med lesbisk kärlek. Idag är det nästan mer provocerande med att förespråka just ett avstående och att stanna i en kärnfamilj, en tvåsamhet. Mm. Av många skäl. Inte för att man är tråkig, utan för att det kanske finns något djupare i det.
Mm. Det där är väldigt spännande. Vi ska titta lite på det temat, för det finns många lager i den här berättelsen. Och den utgår egentligen från två, du kallar det bästispar. De kallas för familjerna Bra. De är liksom, på ytan har de allt från början. Och den här berättelsen ska komma och raseras så småningom. De här fyra personerna i de här två paren, de är nästan, de har ju många lager, men från början känns det som fyra arketyper. Mm. Beskriv de här fyra personerna.
Nej, men det är som du säger, alltså att man kan väl säga att de står i varsitt hörn av en kvadrat. Julia, som hela berättelsen på något vis utgår ifrån, hon är fyllig och varm, mörk, hon är väldigt levande, glad, hon älskar musik och sång. Och hennes bästa väninna Eva är oerhört mager och vältränad och löptränar och är organiserad och ganska barsk.
Rationell.
Men rolig, väldigt rationell. Ja. Och männen, där är André som Eva är gift med. Jag beskriver honom lite nästan som ful, men han är så otroligt charmig. Han är också liten och knubbig, han är en otroligt duktig pianist och han är ingenjör, han är väldigt begåvad, men han har väldigt mycket charm. Mm. Och hans
troende.
Kompis, ja, han är troende, exakt. Ja, han har verkligen, religionen är en viktig del av hans liv och tron. Och sen så är det då Gabriel som är en svärmorsdröm, lång, mörk, snygg och löptränar tillsammans med Eva, sin frus bästa väninna, för han är också mycket ute efter träning. Och han, till skillnad från sin hustru, så saknar han en person i sitt liv, tycker han själv. Mm. Eva och André delar intresset för musiken. Nej, förlåt, Julia och André delar intresset för musiken, medan Eva och André springer och tränar och är väldigt fysiska. Och det är väldigt svenskt, tycker jag, någonstans, att man fokuserar mycket på fysiken, utseende, välbefinnande, men man funderar inte så mycket på andlighet. Så där får ju André den rollen som den som dryftar Guds frågor och lite mer filosofiska.
Jag ska då erkänna att jag blir förälskad i André redan från början. Den här lilla mulliga, wow. Ja.
Vad kul.
Ja, men alltså jag bara känner, jag vill ha någon som kompis, liksom, känner jag. Mm. Du, i centrum för den här berättelsen så står, känner jag, någon slags svek i lojalitet mellan två väldigt gamla tjejkompisar. Mm. Vi har den fylliga, mörka, levande Julia, och så har vi Eva som är den här sportiga, rationella, lite roliga, bitska tjejen. De är jättegamla vänner och så blir Julia blixtförälskad i Evas man André. Och de inleder en relation. Och jag funderade mycket på när jag läste boken om det här med att bryta systerskapet.
Mm.
Därför att jag har bott hälften av mitt liv utomlands. Och jag vet inte vad du tycker, Louise, men jag uppfattar det som att det här är väldigt starkt just i Norden. Den här känslan av att man rör inte sin kompis kille. Det är ungefär, alltså lika tabu som incest, känner jag. Medan i Frankrike, där jag varit mycket, i Italien där jag bor nu, så har inte det här samma laddning. Jag satt just och pratade med några italienskor och berättade just om din bok. Och de sa bara, vad är problemet?
Oj.
Ja. Och då kände jag, men för mig var det ungefär som någon skulle säga att incest inte var problematiskt. Mm. Är det här, du har ju bott i USA, varit mycket utomlands också. Är det här något väldigt speciellt nordiskt, det här?
Ja, men i USA tror jag, där har man också systerskap på ett lite annat sätt. Det är inte så feministiskt, utan det är nog mer territoriellt att man bevakar sin man. Därför att med honom kommer olika fördelar, ekonomisk trygghet och annat. Och jag tror att i latinska länder så har man en annan syn på relationer och trohet och äktenskap.
Ja, man skiljer sig inte, utan man har gärna älskar.
Men man har älskare och älskarinnor och sådär. Mm. Och det, jag värnar ju verkligen om den här nordiska modellen. Jag tror att den är en nyckel till lycka. Jag tror att systerskapet, alltså vänskap mellan kvinnor, är så otroligt viktigt. Det är grunden till så mycket, till välbefinnande inom familjer. Det öppnar dörrar, som det gör i min bok också, för vänskap mellan män. I mitt eget liv till exempel så var vi en grupp tjejer som hade en bokklubb. Och då blev våra män lite så här, men vi vill också ha en bokklubb. Och då startade de en bokklubb som nu består av alla äkta män till oss tjejer.
Mm.
Alltså det är på något vis, kvinnans roll är väldigt drivande, tycker jag. På alla möjliga plan, i familjen, i relationer. Men när kvinnor möts och har starka band, då uppstår det någonting väldigt häftigt i hela samhället.
Mm.
Så det vill jag verkligen värna om. Och jag tror faktiskt inte dugg på den här latinska modellen, att det ska vara så easy going att man lånar varandras män. Det tror jag verkligen inte. Så att istället är det så att det jag har försökt beskriva här i boken Stjärnfall, det är ju det mest förbjudna.
Mm.
Därför att jag mår lite fysiskt illa själv varje gång jag håller på eller har jobbat med de här karaktärerna. Mm. Därför att det är så stort och svårt, och samtidigt så är vi ju bara människor allihopa och saker händer.
Mm.
Så att det som jag var intresserad av, det var, om man gör det mest förbjudna, om man har en relation med sin bästa väninnas man, finns det en möjlighet att ta sig ur det helskinnad, inte bara själv, utan så att alla kommer ur det här helskinnade.
Mm.
Jag tror så väldigt mycket på modellen att vi ska kunna vara förlåtande mot varandra.
Mm.
Inse att vi är mänskliga och fulla av brister allihopa. Det vill säga, jag kan inte peka finger på dig därför jag har så många fel själv.
Mm.
Ungefär så. Mm. Men att man också måste kunna vara beredd att erkänna, be om ursäkt, ändra sitt beteende, förstå, förlåta.
Mm.
Men inte bara släta över. Grundproblemet i den här boken är ju just att de har tappat bort samtalet.
Mm.
Väninnorna har slutat umgås på tur man hand.
Och i paren också känns det inom, som att de har slutat. För exakt. Det kommer du tillbaka till flera gånger.
Jo, men även i relation till barnen. Alltså samtalet som jag tycker.
Fast de pratar väldigt mycket.
Men ja, men inte om vad de egentligen. Och det är ju så att några av barnen försöker ju få sina föräldrars uppmärksamhet. Mm. Men alla är ju så stressade hela tiden. Och livet rullar på och det är fester och middagar och grejer. Men det är inte liksom samtalet, det riktiga.
Mm.
När man säger vad man känner på djupet och vad man tänker.
Som tar tid också. Innan vi går in på handlingen så tänkte jag bara utgå från det här systerskapet då mellan den kurviga, livsbejakande Julia och den rationella, drivande, sportiga Eva. De är ju väldigt olika karaktärer. Och vad kan man vinna på i systerskap, vänskap, att just våga hänga med människor som är väldigt olika än själv?
Alltså det är ju bland det roligaste som finns, tycker jag.
För det är ju svårt.
Ja, det är svårt. Men det är ungefär som i kärlek. Alltså vänskap och kärlek är ju väldigt nära besläktade, tycker jag. Och man kan få väldigt stor behållning, tycker jag, av att våga närma sig sin egen motsats.
Mm.
Det är ofta där en attraktion uppstår.
Hur ser din motsats ut om du skulle beskriva en tjejkompis som är absolut helt olika dig och där du har, så att säga, får den här?
Ja, alltså jag har massor av olika typer av väninnor, och jag tror att vi alla kompletterar varandra på olika sätt. Men Som exempel, jag är väldigt argumentativ och jag kan liksom prata om kull folk och sådär. Jag har en väninna som är mycket mer eftertänksam. Och som vid ett tillfälle, vi har varit kompisar så himla länge, så här i många år sedan. Men hon fick mig verkligen att stanna upp och tänka till. Hon sa så här: ja, Louise, nu har du argumenterat omkull mig totalt och överbevisat mig på varenda punkt. Men vet du vad? Jag tycker fortfarande inte som du. Och vad ska du göra åt det då? Och det här var så underbart när hon sa det. Mm. Därför att hon pratade om sin integritet. Mm. Och vem hon var som människa. Och även om jag var stark och pratsam om alltihopa, så hade jag liksom inte lutat mig tillbaka och lyssnat till vad det var hon tyckte och ville.
Mm.
Och det där lärde mig någonting om hur viktigt det är att lyssna.
Mm.
Även om man är en pratkvarn som jag.
Mm.
Och liksom jag kan köra över folk. Jag är duktig på det.
Mm.
Men det är inte alltid det man ska göra. Mm. Även om man kan.
Mm.
Och i min kärleksrelation med min man, vi är väldigt olika. Du känner ju Kalle. Han är verkligen varm, glad, positiv. Jag tycker att jag också är varm och glad och positiv i och för sig. Men han är, alltså, när det händer svåra saker så rinner det av honom på ett helt annat sätt. Mm. Och jag tar till mig och blir jätteledsen och funderar och grubblar. Och han säger, äsch, strunt i det här nu. Ryck upp det nu för fan, nu hittar vi på något kul.
Mm.
Och det är väldigt bra. Och jag kan dra ner honom istället i, vänta, ta inte så snabbt nu.
Mm.
Nu tror jag att du behöver stanna upp och tänka. Och kanske gå lite djupare i det här.
Mm.
Ja, du vet ja, nej, vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar. Och vad jag tänker på när du berättar det här är att jag har en norsk kollega som också blivit vän. Som jobbar mycket med organisationsutveckling och har gjort hela världen. Hon säger, ju mer vi vågar hänga med våra olikheter, ju mer kraftfulla blir vi ihop. Men då måste vi lära oss dialog. Därför att hänger man bara med människor som är precis som man själv, har samma värderingar, samma personlighetsprofil, behöver man inte ägna så mycket funderingar åt dialogen, alltså den djupare dialogen, därför att man förstår varandra direkt. Men då vinner vi inte heller den här olikheternas kraft framåt. Det är väldigt spännande tanke, så just att
fundera. Men jag tycker att det här går att överföra till exempel på politik.
Mm,
jag tycker att i Sverige är vi otroligt benägna att umgås bara med människor som tycker som vi, röstar som vi. Och jag brukar ofta sitta och provocera på middagar och säga att jag har röstat på något helt annat parti än alla andra runt bordet och sådär. Och det kan ju gälla både höger och vänster.
Mm.
Därför att det är så kul att få igång en diskussion. Mm. Det är väl inget roligt om alla i rummet tycker precis likadant.
Nej.
Var ska vi då få ny energi och lära oss någonting nytt? Det är ju först när vi vågar hänga med oliktänkande.
Det kräver mod och styrka att våga göra det. Vi pratar, det goda systerskapet är det från början. Men systerskap och vänskap mellan kvinnor kan ju också bli förvrängt. Det kan bli kletigt. Det kan bli avundsjukt. Det kan bli skvaller. Det kan bli en jäkla massa märkliga saker. Liksom, hur ska man... För du har ju ett gott systerskap från början som sen förvrids i någonting i boken. Hur ska man känna igen när man går över gränsen, tycker du, till att... men nu... Nu ägnar vi oss något helt annat än systerskap i vår relation.
Ja, men det är ju, för det första tycker jag att det du säger gäller män i precis samma utsträckning som kvinnor. Och för det andra så håller jag egentligen inte med om att relationen mellan Eva och Julia förvrids, utan de
den
tappar.
Upphör mera, ja.
Ja, de tappar liksom sitt samtal och tiden med varandra, och sen händer det här hemska att
Men sen
Julia...
har man en uppgörelse där de verkligen kastar saker på varandra.
Ja. Och det är liksom i uppgörelsen, det tror jag också, vi ska inte vara så rädda för konflikter som vi är.
Mm.
För många tror jag att det är så här att det är okej att bråka hemma. Man kan bråka med sin man och sina barn, men man får inte bråka utåt liksom så att andra människor ser.
Mm.
Och det där är ju helt fel. Alltså i bråket, och då menar jag inte att man ska skrika liksom vidriga saker till varandra som inte går att ta tillbaka. Utan en rejäl konflikt på liksom någorlunda rationella men också emotionella grunder. Där man säger vad man tycker och känner, rätt eller fel. Det är ju väldigt förlösande.
Mm.
Och det är ju också i den konflikten som en relation kan gå vidare.
Vet du att jag håller till hälften med dig? Och jag håller med dig om man i konflikten utgår från vad man själv känner.
Mm.
Men när man börjar klistra, vi gjorde precis ett avsnitt om konflikthantering. Och då skiljer vi på varg och giraff. Vargen säger, du är så jävla jobbig. Och du är så jävla slarvig och du är så jävla ditt.
Mm.
Giraffen har det största hjärtat i djurnaturen och längst hals, så ser långt, utgår när det här händer, då känner jag mig sårad. Jag känner mig kränkt. Jag känner mig lämnad och så vidare. Mm. Förstår du vad jag menar? Att skilja från diagnosgrälet, där man bara langar ut någon jävla kassett på någon annan människa, och det som är äkta och nära de egna känslorna. Det är väldigt skillnad.
Jo, men, och det är alltid där man ska landa. För det är precis som du säger, alltså i affekt.
Ja.
Så tror jag människor väldigt snabbt säger du gör och du bla bla bla. Och det är ju alltid helt ointressant hur jag uppfattar att en annan människa är. Jag borde ju istället säga, vänta, vad tänker du? Varför gör du så där? Mm. Vad är det du känner? Vad är det som får dig att agera som du gör? Mm. Därför när du gör det så känner jag så här. Då blir det intressant. Men det är ju sällan där man börjar. I bråket börjar man med att båda anklagar varandra för lite olika grejer sådär. Och sen så kanske det blir liksom någon urladdning. Och sen tycker jag ofta att i samband med att man närmar sig varandra och säger, du förlåt, det var dumt att jag skrek och att jag liksom sa det där och där. Då kan man börja prata om vad man egentligen känner, och det är då det blir intressant. Men jag tror att många gräl har den organiska utvecklingskurvan.
Absolut.
Att man börjar som en varg och slutar som en giraff.
Ja, om det är bra. Ja. Och du gjorde en väldigt bra grej med mig i somras. Jag har förmånen att få vara din vän och vet också hur det är fantastiskt att se. Du är fantastisk med vänner. Och då hade vi varit på ett ställe och jag hade skämtat om en grej lite obetänksamt. Och du ringde upp mig efteråt och sa, vet du vad Maria, när du skämtar på det och det sätt, då blir jag orolig för att det och det ska hända. Jag vet inte om du kommer ihåg.
Jag vet exakt vad du talar om. Ja. Det handlade ju inte om dig och mig, utan om en
tredje annan person. Ja, men du gjorde det på ett väldigt fint sätt. Och jag bara blixtklart såg, ja men det är klart hon har rätt.
Men du var så snabb där.
Nej, jag ställde mig som en giraff rakt upp över savannen och såg helheten och bara, ja men det är klart hon har rätt. Och ändrade beteende på liksom en sekund, bestämde mig för, ja men det här är det kloka och det mänskliga. Men det var ju, hade du utgått då från, du din jävel, hur kan du skämta om det här och så vidare. Istället så utgick du från din egen känsla av oro. Och då blev det väldigt lätt för mig att
förstå. Ja, men det är också för att du är en sån bra mottagare. För du är ju klok och så in i vassen och har funderat mycket på de här grejerna. Så att en mottagare skulle ju också ha kunnat reagera som, vem tror du att du är, Louise? Ringa upp mig och tala om för mig att jag borde tänka på det här och det här. Ja. Tänk själv någon gång istället, kunde du ha sagt, vilket du inte gjorde. Så att det här är ju också avsändare och mottagare. Man ska fundera på hur man är i båda de rollerna.
Ja. Man ska vara giraff när man lyssnar också. Mm. Det är sant. För att nu komma in på det som du beskriver har varit din grundpil in i materialet. Och det här har jag funderat mycket över. För att i boken blir då Julia i det ena paret och André i det andra paret. De två, så att säga, inte tränande, inte perfekta personerna enligt de här, vad ska vi säga, triathlon-idealen. De blir ju, som man skulle kalla det i Sverige, offer för sina känslor. Alltså det kommer som en vind, en stormande kärleksrelation in som börjar lite oväntat med en diskussion faktiskt inne i en kyrka. Jag kunde inte hjälpa mina handlingar, jag var så kär. Passionen som drabbar vid diskbänken och så vidare. Är det här en ursäkt för svek? Det är ju det du egentligen, det är ju ditt stora tema i boken. Och då har jag känt ibland liksom att i Sverige är det väldigt okej att säga, ja men jag blev så himla kär och jag blev så himla förbannad. Och har man väl sagt det så har man inget ansvar för vad som händer sen efter.
Man kan skylla på sina känslor, menar du, för att få bete sig
för
på
att
olika
få bete
sätt.
Sig på alla möjliga konstiga sätt, och det kan möjligtvis vara en förklaring, men är det en ursäkt?
Nej, absolut inte. Det är ju det som är så spännande med, tycker jag, konceptet att vi är människor och vi kan göra fel. Och som vi pratade om förut, jag tror ju mycket på förlåtelse och förståelse, men jag tror ju framför allt på att man måste ta ansvar för sina handlingar.
Mm.
Så att känslor har vi ju alla och de kan verkligen flamma upp, men det ursäktar aldrig hur man sen väljer att agera.
Mm.
Sen kan man ju hamna, som de här karaktärerna gör, i väldigt, väldigt svåra situationer.
Mm.
Men fortfarande måste man komma fram till ett beslut. Man måste bestämma sig för, jaha, ska jag berätta nu för alla och bryta upp och såra hela min familj? Mm. Eller ska jag göra någonting annat? Och om jag inte gör det, hur ska jag då kunna leva med medvetandet själv om vad jag har gjort. Mm. Alltså hur ser min informationsplikt ut gentemot min omgivning? När ska jag prata, när ska jag inte prata? Och där kan ju människor som de också gör i boken ha olika inställning. Jag vill inte veta. Eller jag vill veta och jag kan acceptera. Och så naturligtvis de som kan säga, det här är oacceptabelt för mig. Nu bryter jag upp istället för du har gjort det här andra. Mm. Mm. Så att det... Men jag tycker inte att känslor är en ursäkt. Men känslor finns. Vi kan aldrig bortse från att sådana här saker händer. Mm. Så då blir det istället, hur hanterar vi känslorna? Hur beter vi oss?
Hur beter vi oss efter? Och du låter då intressant i boken, liksom tryckpunkten blir en av barnen som upptäcker det här av en slump. Och det är ett barn som just då har ätstörningar. Och är, vad ska vi säga, skört därför. Mm. Så hon blir på något sätt tryckpunkten. Och varför lät du henne vara den som upptäckte det? Hur tänkte du?
Därför jag tänkte att som förälder, alltså barnens välbefinnande är ju så enormt viktigt när man är förälder.
Ja.
Och om man då redan vet att man har ett barn som är skört. Mm. Och dessutom de här familjerna är så nära varandra så att de är ju vänner korsvis mellan vuxna och ungdomar. Och ungdomarna emellan, mellan de här båda familjerna, och gud, föräldrar och varandras barn och så vidare. Så att det blir så fruktansvärt fult. Julia är den här flickans gudmor. Alltså en person som ska vara väldigt viktig och vägledande för henne. Och så gör hon så här bakom ryggen på flickans mamma. Det
ultimata sveket på något
ja,
sätt.
Ja, det är det. Mm. Men återigen, att bli vuxen är ju att... Som ungdomarna nu då, tonåringarna är på väg att bli. Det är ju också att förstå hur komplicerad världen är. Och även om man har pappa och gudmor eller gudfar verkar vara världens underbaraste människor på vissa sätt. Så har de också sina brister. Men som vuxen, jag tycker att egentligen om jag ska vara lite samhällskritisk. Så tycker jag att vi lever i ett ganska infantilt samhälle. Där vi inte behöver bli vuxna. Utan vi kan hänge oss hela tiden. Och barn hänger sig väldigt mycket... Och känslor, de kan ligga på golvet och sparka och skrika och gapa. Och sen är vårt jobb som vuxna att säga, ja fast nu får du resa på det. För nu är det okej, nu har vi förstått hur du känner. Men nu är det dags att göra nästa. Alltså, vi måste visa med exempel vad det är att vara människa. Fungera ihop med andra. Men på något vis, när det kommer till otrohet, sex, person, förälskelse. Då är vi alla som barn. Nej, men det är helt okej att jag bryter upp från min familj och kastar mig i säng med liksom, en annan person. Och hela tiden skiljer mig och gifter om mig eller vad jag nu gör. Och jag tycker att det där är barnsligt. Och det betyder inte att jag vill vara en moraltant som säger alla måste stanna i sina relationer. För ibland är det rätt att bryta upp. Men jag saknar en dimension, en pusselbit av eftertanke. Mm. Jag saknar en vuxen diskussion kring det här med ansvar.
Mm. Gentemot... Över de många människorna som är med.
I... Eller hur? Och gentemot ungdomarna också. Hur kan vi begära så mycket av våra unga om vi inte själva först har klivit i vuxenskorna?
Mm. Be the change you want to see. Det är...
Precis så.
Men Louise, vad ska man göra då om man träffar någon annan utanför den partner man har, kanske barn med och så vidare, som är en soulmate och där man känner liksom en stark mänsklig attraktion? Ska man bara säga hej då till den människan?
Absolut inte. Alltså... Både du och jag har ju väldigt många manliga kompisar. Jag har ju flera killar som jag regelbundet säger jag älskar dig till. Mm. Det kan jag göra framför min man. Mm. Jag tycker att det är så viktigt att få känna en djup attraktion till en annan människa. Utan att den behöver mynna ut i en sexuell handling.
Mm.
Därför att det är så häftigt. Det finns så många underbara människor där ute. Men precis som i vänskap till kvinnor. Vi kan ha hur många vänner som helst. Det finns inte att du kan vilja svartsjuka för all del, men det är inte exklusivt.
Mm.
Sen har man en partner, vare sig man lever med en man eller en kvinna.
Mm.
Och jag tror att det är, om det går, så är det klokt att leva monogamt. Jag tror bara att det gör livet mycket enklare. Men det betyder inte att man ska säga nej till alla andra härliga killar.
Mm.
Jag tycker också att det är väldigt roligt att flirta. Jag älskar att flirta. Det är någonting som latinska länder är duktiga. Där är man duktig på flirten.
Mm.
Och i Sverige blir det väldigt så här, oj, blir man missförstådd.
Mm.
Jag tror att vi ska... Flirta med varandra, bejaka varandra, vi ska ha samtal, vi ska kunna umgås väldigt, väldigt mycket. Men ändå sätta en gräns.
Mm.
Jag brukar tänka så här, det här pratar min man och jag om. Allting som inte han skulle kunna stå bredvid och se, då börjar man trampa in på otrohet.
Mm.
Men allting som går att göra när ens partner är i rummet, bejaka det. Mm. Var en soulmate till fler.
Mm. Snacka, ha kul, flirta. Om man är på fest och dansar. Alla sådana saker går jättebra och är berikande.
Och jag tycker jag kan också se Kalle flirta med andra tjejer och dansa på fester. Och känna en sorts ömhet. Och tycka, fan vad kul för honom. Mm. Att han får koppla av från jobbet. Ha lite kul, bli uppskattad som man. Mm. Och jag litar på att det inte går längre än så. Nej, men jag tycker det är kul för honom.
Men är det så här, tänker jag då, när du säger det här. Att vi i vårt samhälle har underskattat vilken kraft sexualiteten är. Att det är liksom, det är bara något vi gör med underlivet ungefär. Va? Som en slags fysisk, ungefär som går på gym fast med underlivet så att säga. Underlivsgym. Medan i själva verket har ju sexualiteten den här enormt absorberande kraften. Så när vi väl har tagit det steget över med en annan människa. Då kommer vi att slukas upp av det och det kommer också utesluta vår gamla partner. Mm. Alltså det är ingenting man bara kan gå och göra med underlivet. Utan man gör det med hela sitt väsen. Kan det vara så att vi har underskattat kraften i sex?
Ja, fast jag tror ju att människor har väldigt olika förhållningssätt till vad sex är. Mm. Alltså det finns ju människor som har väldigt många olika sexpartners som inte är committade till någon till exempel under perioder av livet.
Jo, men det är om man inte har barn, småbarn, ja. Så gör ju inte det någonting.
Nej, men alltså det jag har kommit fram till eftersom jag levde rövare ganska många år innan jag bildade familj och har haft många olika pojkvänner och så vidare och en flickvän då. För mig i alla fall så blir sexualiteten blir någonting mycket större och mycket mer fördjupad när man är nära. Alltså ju mer man fördjupar sin mentala relation, desto mer fantastiskt blir det sexliv man kan ha tillsammans. Mm. Medan tillfälligt sex är fortfarande, då är man på gym med underlivet som du säger. Mm. Och det kanske är jättekul, det är härligt att gå på gym. Men det är inte samma sak, alltså det finns mer att hämta. Och det är ju där det här med soulmate kommer in. När man förstår varandra på djupet på ett annat sätt så gör det någonting med sexlivet.
Mm. Jag har haft diskussioner med mina döttrar. Så här, måste man vara kär i den man har sex med? Jag brukar alltid säga, nej man måste ingenting. Men man ska kunna tänka sig att bli kär i. Mm. Därför att det sätter igång väldigt mycket energier. När vi har pratat om de här grejerna.
Men har du inte samma samtal med dina söner?
Jo, men nu pratade vi om kvinnlig vänskap. Jo, när det har jag sagt.
Jo, men varför jag säger det, Maria, det är inte för att försöka ställa dig mot väggen. Utan jag har ju en son och en dotter och du har två av varje. Mm. Och jag känner en väldigt stolthet över att min dotter och hennes kompis, hon är 19 år nu. De tar för sig på ett sätt som inte vi gjorde när vi var unga. Mm. Och jag tycker det är bra. Det betyder inte att jag tror på att man ska ha så många sexpartners som möjligt. Men jag gillar att se att flickor och pojkar tycker sig ha samma rättigheter nu.
Det är absolut.
Och det är underbart. Och tjejerna kan också bli uttrötta på killar som ligger runt. Då tycker de att de killarna är liksom lite trashy. De vill inte gärna vara med sådana killar. Alltså, wow. På min tid var det bara flickor som fick den stämpeln.
Vad har du själv liksom lärt dig om det här med vänskap, svek, otrohet under arbetet med boken? För man utvecklas ju själv som författare också. Mm. Den här tanken du har idag, fanns den från början eller har det liksom växt fram?
Ja, tanken fanns väl ganska löst. Men det är precis som du säger, att vara författare är ju som att forska på något vis. Man gräver i ett material och kommer till nya insikter ju djupare man kommer. Och för mig var det nog från början ramen med otrohet och vänskap och svek. Det tyckte jag var jätteintressant och jag visste var jag skulle landa. Men under resans gång så har jag nog kommit bort från fokuseringen på själva kärleksrelationen och förälskelsen. Och kommit mycket mer in på vad är det som gör att man blir förälskad. För jag tror ju att det här är en process i livet som betyder mycket, mycket mer än att jag träffar Pelle och han är lovely och nu blir jag kär. Ah. Alltså vänta ett tag, jag är ju redan gift. Jaha, varför träffar jag Pelle? Varför är jag ens öppen för hans signaler, hans doft, hans roliga skämt. Varför får jag fjärilar i magen? Det är ju någonting i mitt liv i övrigt som blir så att säga grogrund eller bördig mylla för en förälskelse. Mm. Bördig mylla låter positivt. I själva verket tror jag att blir man förälskad i en annan människa så är det ju någonting som är torftigt i ens tillvaro. Alltså jag tror att det är väldigt viktigt att stanna upp. Även om det slutar med att man bryter upp. För det, så kan det ju vara att det är det man ska göra. Mm. Men först måste man veta varför. Jag kan tycka att varje relation som slutar i ett uppbrott. Borde man sitta ner och veta exakt varför man vill gå. Mm. Därför då finns det också möjlighet att stanna kvar. Mm. Därför då finns det ju någonting som är ett fel som man kan jobba med. Mm. Som man har definierat, som man ser. Mm. Så att för mig blev det i arbetet med boken så spännande med just varför har samtalen avstannat mellan väninnorna, mellan de äkta makarna, mellan föräldrar och barn.
Bara för att fördjupa det där, för att de pratar ju hela tiden i boken, så vad menar du med samtalet?
Ja, men som vi pratade om förut här, att det värdefulla samtalet, vi kan ju alla sitta och chattra, man kan skvallra om senaste middagen eller vad någon har gjort i umgänget eller politik eller någonting som man tycker är kul, som hör till liksom det vardagliga.
Som hör till allt det andra, inte ja, en själv. Ja,
men precis. Det riktiga och viktiga samtalet, det är ju, vad känner jag, hur mår jag, hur mår du? Mm. Vad kan jag berätta för dig som vill göra ditt liv lättare och mitt? Mm. Och vice versa, hur kan jag lyssna till dig när du behöver mig? Att lyssna som förälder till sina barn, vilka är de? Mm. Min uppfattning är ju att barn föds ganska färdiga, det är som att få en liten knopp i sin famn. Och sen ska man hjälpa den att slå ut till en blomma. Man vet inte om den är rosa eller gul eller knallröd. Det får man se. Mm. Men man ska inte själv säga så här, det här ska bli en viol när det är en prunkande eldsblomma. Alltså det går inte.
Mm. Väldigt sant.
Men för att...
Och när man försöker dessutom göra det så går det åt helvete. Självklart. Det kan vi väl absolut bara
käpprätt.
Säga.
Käpprätt. Ja, det har man sett några gånger. Så att det är ingen bra idé. Men då... I det här fallet, när barnen försöker tala med sina föräldrar om vad de verkligen vill. Och föräldrarna säger, äsch, du som är så musikalig, du ska göra det där och där. Ett vanligt fel tror jag faktiskt. Mm. Eller att en ung person känner, men jag är homosexuell, jag gillar killar. Mm. Kan jag berätta det? Eller hur ser fördomarna ut idag?
Kommer
det
in en gammal farfar då som har några fördomar som är i boken? Precis.
Vilket jag tror är jättevanligt faktiskt fortfarande i samhället. Även om vi tror att vi är så liberala. Men jag hoppar tillbaka till Stjärnor utan svindel 96. Det är klart att det har hänt mycket. Mm. Men allt har inte hänt.
Nej.
Det är fortfarande inte så lätt att vara den man är. Mm. Men samtalet hela tiden.
Nu kommer Carina som har
någon. Det här är ju så spännande. Mm. Så jag måste bara dela en fundering som jag får. Hur många är det som känner sig själva så väl så att man kan göra den här analysen om man då har en typ av livskris? För man vill ju vara så klarsynt. Och vi pratar ofta om det i podden. Vad kan man ha för olika verktyg för att liksom vara i samklang med sig själv och fatta grundade beslut eller vad det kan vara. Veta vad man ska äta eller hur man ska träna. Så olika saker. Hur... Har du tänkt där när det gäller att lära känna dig själv under livets gång?
Jo, men det är ju det som gör att det här är en roman, en ganska lång roman dessutom. Därför att det är ju en resa, en process för oss alla. Alltså när du säger hur många känner sig själv, jag ska säga ingen känner sig själv tillräckligt väl. Så allas vår uppgift från födelse till död, det är ju att skala den här löken som är jag, som är varje människa. Försöka komma längre och längre in i... Men vem är jag egentligen? Hur kan jag hantera alla mina dåliga, tråkiga sidor? Och hur kan jag lyfta fram mina bra sidor? För jag märker, ja men det här tycker folk om hos mig. Ja men det kanske är värt att liksom utveckla det mer. Mm. Och varje livskris är ju en möjlighet att lära sig mer om vem man är. Mm. Och också om vem andra närstående är. Vilka de personerna är. Mm. Så jag tycker inte man ska vara så rädd för kriser. Hur fruktansvärt jobbiga de än är. Mm. Därför att de leder ju alltid... vidare till nästa steg. Egentligen är väl det värsta som kan hända att ingenting händer och vi står precis stilla på samma fläck. Mm. Då kommer vi ju verkligen ingen vart.
Verkligen. Mm. Klokt. Mm. Fint sagt.
Och vad har du lärt dig liksom av, när det gäller din egen moral, för det här är ju en bok som egentligen handlar om moral. Vad är rätt och vad är fel? Den undersöker liksom mellanmänsklig moral. Vad har du lärt dig om din egen moralkod efter att ha skrivit den här boken?
Alltså, jag tror ju att moral är att, för mig är det nog ett flytande begrepp. Mm. Vi vill alla tro att vi är goda och har en välutvecklad moral. Men när det testas, det här är sådana här samtal som jag har mycket med våra barn och deras kompisar i tonåren och runt 20-årsåldern. Alltså, vad har man rätt att göra? Ta Ukraina som exempel just nu. Om krig pågår, din familj svälter, är det fel att stjäla? Det kan inte jag tycka. Jag vill ju utfodra mina barn. Mm. Men det är klart att normalt skulle inte jag gå in och ta mat. Och Ukraina tycker jag är ett exempel på fantastiskt stort civilkurage hos en befolkning och dess ledare. Jag brukar skoja om att jag har inga tatueringar, men om jag någonsin skulle tatuera mig så kan jag tänka mig att skriva Zelensky någonstans på kroppen. Därför att jag tycker att det är en sån påminnelse om civilkurage och dess betydelse. Mm. Så att det är moral på ett annat sätt, men det är klart att Ukraina är ju också parter i strid, de dödar. Mm. Det sker säkert många övergrepp åt båda håll. Mm. Så moral är, tycker jag, flexibelt. Det viktiga är processen, att när man gör någonting som man vet är fel, i det här fallet att svika sin bästa väninna, det är bland det fulaste jag kan tänka mig. Mm. Alltså det ligger för mig högre på skalan över vad som är fel än att svika sin man på något konstigt sätt. Mm. Därför att jag tycker att vänskap är helig. Alltså för mig är vänskap väldigt, väldigt central. Mm. Men fortfarande så händer det ju. Och då vill inte jag vara den som säger, åh fy vilken dålig människa, den där skulle jag aldrig kunna vara kompis med. Utan det blir den här spännande resan. Mm. Varför händer det? Mm. Vad kan jag göra? Hur tar jag ansvar? Mm. Mm. För det är moral. Mm. Moral är processen. Mm. Att kunna inse att ja, men jag kan göra jättedumma grejer, jag kan göra fel. Okej, hur ska jag då hantera det? Så att jag agerar så som jag vill och blir den människa jag vill vara. Mm.
Platons akademi i antikens Grekland, där stod bara en enda sak, en enda uppmaning ovanför den. Lär känna dig själv. Mm. Det är liksom självkännedom i början på all visdom. Och det är väl det, vad behöver jag i en relation för att stanna också? Mm. Så kan man också säga det.
Men då skulle jag vilja säga, för det där är underbart tycker jag, men jag skulle också vilja säga att ett samhälle är som en person. Lär känna dig själv. Mm. Hur ser vårt svenska samhälle ut? Hur ser våra moralkoder ut idag? Hur ser vårt samtal ut? Hur låter det? Och då är jag tillbaka i det där att jag tycker att jag saknar ibland ett vuxenskap hos vuxna. Och att hela samhället också, jag vill gärna leva i ett öppet samhälle. Det vet du utifrån de böcker jag har skrivit om homosexuell kärlek och livsval och annat. Men det finns ingen motsättning för mig mellan att samhället är öppet och att vi också lär oss mer om personligt ansvar. För oss själva, för varandra, för våra barn.
Ju öppnare vi är, ju mer ansvarstagande behöver vi vara. Mm. För ett sätt att säga, slippa att individerna behöver ta något ansvar, det är ju att sluta alla möjligheter till frihet. Mm. Då kan man liksom bara sitta i sin box och bara köra där. Men ska vi vara öppna och fria och levande, då behöver vi också lära ansvaret. Är det så?
Det är så jag menar. Mm. Och jag tycker att det här är en av de stora frågorna i världen under vår tid nu. Mm. Alltså i vår samtid, om man tittar på USA-politiken där, Donald Trump, fake news, alla påståenden om att sanning är lögn och så vidare. Det är nästan George Orwell 1984. Och så åt andra hållet har vi Putin, vi har Nordkorea, vi har Kina. Mm. Vi är i en tid när vi verkligen behöver växa upp. Mm. Och vi behöver förstå hur ser ansvar ut, vilken typ av samhälle vill vi leva i. Mm. Vi ska slåss, tycker jag, till sista blodsdroppen för demokrati och för öppenhet. Men med det kommer, precis som du säger, ett ansvarstagande och en vilja att vara vuxen. Mm. Och inte kunna bli låta sig förledas av ledare som bara pratar om kullos.
Eller tillfälliga känslor.
Ja.
För det ser vi också i världspolitiken, de ledare som inte har koll på sina känslor utan det flyr lite till höger och vänster. Mm. Och man tror på gamla storhetsdrömmar och man blir förbannad på någon presskonferens. Hur farligt det kan bli. Mm. Men Carina, det här handlar ju om parrelationer och du som har varit med om en parrelation som har tagit slut genom döden helt enkelt. Mm. Vad får du för tankar?
Nej, men att vi ska veta att tiden är utmätt. Många av oss jobbar väldigt mycket och tackar jag kanske till mycket som man tycker är viktigt i stunden. Men det är ju inte viktigt i det långa loppet om man missar sina närmaste relationer. Mm. Så att göra plats för de här djupa samtalen som ni har återkommit till idag, det är ju det absolut viktigaste för att inte bara lära känna sig själv och skala av den här löken, utan också fördjupa relationen. För det är ju det som är häftigt med ett långt äktenskap. Jag och Anders var gifta i 24 år tillsammans i 26. Och där är ju vi alla tre här i poddrummet. Mm. Ja, det är ju ganska unikt. Det är inte så många som får uppleva det. Men med det sagt kan man ju känna med någon man har varit gift med länge, gud, det här hade jag ingen aning om. Gud vad spännande, men det här vill jag prata mer om. Och att hela tiden vara nyfiken, och om man hamnar i gamla hjulspår, försöka hitta någon ny infallsvinkel eller så. Och framförallt om man känner sig för trött när man kommer hem, så att man inte orkar med de här samtalen och inte orkar prata klart om någonting, då är det ju något som, alltså då räcker ju inte tiden till för det viktigaste. Och man kommer ju inte ångra den där jobbresan eller den där roliga middagen. Ja, och får man plötsligt veta att den man lever ihop med är sjuk eller på något vis inte, ja, att det är lika självklart att man ska vara pigga och friska, då kan det ju vara ont om tid liksom, att ändra. Så att jag, ja, det är ju, det är mitt råd till alla att liksom kanske se över det någon gång om året. Vad är det som egentligen är viktigt? Mm. Och vad känner ni?
Vad tänker du, Louise?
Nej, jag tänker faktiskt på att trots att jag har varit tillsammans med Kalle i 25 år snart.
Mm.
Och varit gift med honom i 23 år. Så jag är fortfarande nyfiken på honom. Mm. Jag känner att det finns rum i min man som jag inte har hunnit utforska så mycket som jag vill. Och som jag inte tror att han har utforskat heller. Och jag tycker att det är väldigt kul, men det behövs tid.
Mm.
Så att när vi inte har massa program, inte har massa jobb, inte ska iväg på middagar, det är då samtalet uppstår. Så att jag tror att det Carina säger är så himla klokt. Rensa i kalendern så att det finns tid. Sen ska man inte, man kan liksom inte säga så här, nu ska vi sitta mitt emot varandra och stirra varandra djupt i ögonen. Utan det kanske är när man promenerar, när man diskar, när man... Vi brukar dansa i köket. Alltså, vad det nu är för situation. Mm. Plötsligt leder det till att man kommer på någonting som man vill prata om.
Mm.
Eller fråga om.
Mm.
Och det, tid är magiskt. Det är en nyckel till alla relationer. Tid tillsammans.
Mm.
Vänskap, barn och vuxna, kärleksrelationer.
Ja, så att man inte bara ska sitta och vänta på att den där tiden ska komma. Nej, det gäller ju
att skapa
den.
Mm. Mm. Ja. Och jag tänker mycket också på att vårt samhälle ser ut så att vi har liksom vår sämsta energitid med varandra. När vi är som tröttast på kvällen, utsletna av annat. Då ska vi ta hand om det som är viktigast för oss.
Mm.
Så att det finns tid när vi är som bäst. Mm. Och det är olika för olika människor. Men ett litet knep. Jag har ett favoritprogram på svensk radio som heter Nordgren och Epstein.
Ja.
Som jag såg att de ska lägga ner förresten.
Det är min mammas
Sveriges
favorit.
Och jag lyssnar på er, säger jag bara.
De är ju skitroliga.
Det är ett underbart program. Men de är såna mästare på att ständigt vara nyfikna på varandra.
Mm.
Vet ni vad de gör om ni lyssnar på det? Har ni tänkt på vad de gör? De har ett litet knep. De säger vad de tycker och så slutar de aldrig med punkt. De slutar med komma. Och så säger de, eller vad tycker du? Eller vad tänker du?
Mm. Ja,
så de ger varandra en krok hela tiden att samtal ska leva vidare. Vad tänker ni om det?
Ja,
precis. Nu gör du det själv.
Precis.
Ja. Ja. Nej, men det är ju underbart. Det är därför man lyssnar på en podd. Därför att det blir inte en person som babblar, utan det blir ett samtal. Och vad tänker ni andra?
Mm.
Och det är ju det som är det viktigaste i livet. Mm. Att vi vågar fråga varandra. Vad tänker du? Vad känner du?
Mm.
Vad tycker du om det här?
Mm.
Och inte bara tro och anta, för det har man ju också varit med om i relationen. Att de, jaha, nu är det så här.
Mm.
Och du sa nej till det och då betyder det det här.
Mm.
Istället för att fråga.
Mm. Och du är si och du är så. Det är så tråkigt.
Ja.
Jag kan berätta vem jag är, så kan du berätta för mig vem du är.
Ja.
Inte tala om för varandra vem den andra
nej,
är.
Nej. Och tänka att de saker man säger kan vara en trampolin för den andra att hoppa på.
Mm. Mm.
Istället för att det kommer liksom en klubba rakt ut. Så här är det, liksom. Utan... Ja, jag tycker så här, men vad tänker du då? Mm. Alltså, det, då blir det väldigt levande. Nordgren och Epstein kan man lyssna på.
Ja, de är
än så länge,
ja.
Lyssna på dem. De är mästare i att öppna upp varandra som radiopar.
Mm. Mm.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka. Och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Underbart. Och så har vi då musiken som växer fram i ditt liv. Vi hör det här, fick sjunga för oss i början.
Kyssande vind.
Och varför växer det här fram hos dig? Vad är det för behov?
Ja, men jag har alltid älskat musik och jag tycker också mycket om när man blandar olika kulturformer. Så att jag har börjat spela med band på mina olika releasefester och då har det lett till att jag har börjat spela in skivor. Jag har använt det för att samla in pengar till Stockholms Stadsmission och till covid-sköterskor och annat. Och nu har jag gjort en skiva. Man kan lyssna på det här om man vill på Spotify.
Då googlar man ditt namn och så får man härliga låtar.
Man söker på mig och då hittar man dels en julskiva och sen så hittar man den här senaste skivan som heter Stjärnfall som är ett soundtrack till boken. Mm. Och det är bara covers alltihopa, det är inget eget skrivet material än, vi får väl se om det händer något annat. Men för mig är det ett sätt att tonsätta boken, så varje låt som jag har valt, som, varje låt är en låt som jag älskar. Det är 14 totalt. Och de är kopplade då till antingen bokens handling eller bokens karaktärer.
Mm. Och känslan i boken.
Och känslan i boken. Så det har varit syftet och jag tycker det är fantastiskt. Så nu åker jag runt i Sverige och spelar och pratar om boken. Har med bandet och gör en sorts kombinerat bokprat och framträdande på scen. Det är jättekul.
Mm. Är det läskigt?
Inte så farligt som det var för 10, 15, 20 år sedan att göra scenframträdanden. Ju äldre jag blir, desto mindre rädd blir jag för att göra bort mig. Och det är underbart med att åldras, tycker jag.
Mm. Mm. Och vad ska vi få lyssna till nu? För nu ska vi få lyssna till den låt som du brukar avsluta dina spelningar med. Och varför lägger du den sist?
Jo, därför att den här låten som heter FF, gjord av Kent. För mig handlar den om längtan efter uppbrott som vi alla har i våra liv. Och där förälskelsen kommer in, kommer rädda mig från tvättstugan, räkningarna, föräldrasamtalen, bråken på jobbet, alltså allt det här besvärliga. Då vill jag liksom leva i en drömtillvaro och fly. Och då kommer förälskelsen in och så hittar man en ny partner. Så tänker man, men om jag bryter upp från mitt tråkiga liv med den här människan och sticker någon annanstans, då kanske allting löser sig. Och det vet vi ju alla att så enkelt är det inte. Men det är fortfarande en underbar låt om att våga bryta upp och resa iväg.
Små vita ljus, bara stjärnor mellan träden. Jag ser mörka hus och motorvägar räls. En stadig puls över broar genom städer. Och för din skull så reser vi.
Ja, det där var Louise Boye med underbar musik och boken Stjärnfall. Och när vi pratar vänskap så finns i England ett underbart uttryck som heter teosympati. Alltså att när man mår lite dåligt är det härligt att få komma över på lite varmt te och få känna sympati och prata av sig. Så dagens urt är te. Den som dricker 2-3 koppar te om dagen får enligt en sammanfattning från Harvard-universitetet minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes 2 och till och med för tidig död. Te är alltså en misstänkt långlevnadsdryck. Och vad är det då i teet som skulle kunna påverka oss? Ja, teet är oerhört rikt på polyfenoler som motverkar inflammation. Till exempel kempferol, quercetin, myricetin. Och hur ser då den biologiska verkan ut? Ja, polyfenoler verkar antioxiderande, suger upp fritt susande elektroner som finns i cellerna och som hindrar skador på DNA som ju åldrar och gör oss sjuka. Dessutom så påverkar polyfenolerna tarmbakterierna positivt och utgör ett slags substrat för mikrofloran, så det ger oss en lyckligare mage. Intressant är också att det verkar finnas tecken på att för mycket mjölk i teet kan hindra den här antioxiderande verkan. Polyfenolerna tycks binda till proteinerna och kanske fett i mjölk. Men också att den här effekten blev större när man drack just lättmjölk. Och det här är preliminär forskning. Det behövs göras mer forskning. Men min slutsats här och nu är att jag fortsätter undvika lättprodukter. Fullt fett, jag kör på det. Och mitt bästa te, ja det är min makes, grodans teblandning. Känt bland teälskare som ger en mustig, rikläkande smak. Och vi brukar köpa löste, ja när man har börjat dricka löste så känns påste som ett nerköp. Som om papperspåsen i teet ligger och smakar gammal tidning i vattnet. Så när jag kan så köper jag gärna löste alltså. Så vi gör så här, vi tar en påse Lapsang Souchong, det rökiga smoky teet. Och så en påse Lady Grey, alltså den där versionen av Earl Grey som smakar lite mer citrus. Om du inte hittar Lady Grey, brukar finnas i de flesta livsmedelsaffärer, men om du inte hittar det så kan du ta Earl Grey. Och så blandar man ihop lika delar ordentligt. Alltså en påse Lapsang med en påse Lady Grey. Och sen har du ett löste som doftar bergamot, citron, har små härliga blå blommor i sig och som ger en dov rök i botten. Det är helt underbart och det här brygger du som vanligt.
Härligt. Jag älskar ju grodans teblandning som jag har fått testa hemma
hos er. Den är lite beroendeframkallande. Ja. Och det är ju att samtala med Louise också. Alltså det är ju magi. Hon bjuder på väldigt mycket insikt, visdom och vågar utmana saker och borra i dem. Och det är väldigt spännande. Mm.
Ja, jag hoppas. Och alltså det är precis väldigt inspirerande att våga prata så här, ta de djupare samtalen med sina vänner och hitta utrymme för det. Och kanske har ni, ja, känner ni efter dagens avsnitt att men nu ska jag hem och verkligen ställa vissa frågor.
Ja.
Av nyfikenhet och kärlek och så.
Fördjupning liksom. Mm. Jag hittade en, alltså Instagram. Mm. Så hittade jag en väldigt bra post där för några dagar sedan. 7 frågor som kan stärka alla relationer.
Mm.
Är du nyfiken på dem?
Mycket.
Mm. Den första är, hur kan jag hjälpa dig eller stödja dig just nu? Mm. Vad tror du om den?
Ja, den är fantastisk och den har du kunnat tidigare. För den,
ja, precis.
Den men har den du, är... Det har du, tack snälla, frågat mig tidigare.
Ja. Mm. Och nästa är, vilka handlingar och ord skulle kunna få dig att känna dig älskad och ombrydd, cared for, alltså ombrydd just nu?
Mm. Alltså, den kanske är lite svårare om någon, men också bra.
Alla behöver inte gå och svara på, men det här kan vara förslag på frågor man kan ställa. Ja, när någon kommer till en i fullständig kris, att först då fråga, vill du att jag stödjer, eller vill du bara ha ombrydd just nu, eller vill du ha lösningar?
Mm.
Precis. Den är bra.
Ja, för att man orkar inte, om man befinner sig liksom i något jättejobbigt så orkar man ju inte alltid höra, så här borde du göra och testa det här. Och, därför att man är kanske inte där än.
Precis, väldigt bra. Vi hade en sån här kris igår kväll, jag och min man. Han var jättekall efter att ha cyklat ute i väldigt kyla. Och då började jag en massa lösningar på varma kläder. Men alltså, jag vill inte ha lösningar. Jag vet att jag ska klä på mig. Ja. Jag vill bara att du bryr dig om mig för att jag är alldeles bottenfrusen.
Koka lite te.
Ja, precis, precis. Och sen är nästa. Vilken liten förändring skulle vi kunna göra just nu för att förbättra sättet vi kommunicerar?
Ja, den är ju bra.
Eller hur?
Den kan man ha med en tonåring, till exempel, om det har låst sig.
Ja.
Finns det något vi skulle kunna göra just nu för att förbättra sättet vi kommunicerar?
Ja.
För då är det är inte att någon är värre än den andra.
Nej, utan det är dialogen, det här vi pratar om. Mm. Den är spännande, eller hur? Och nästa öppet fråga, det är på engelska då, what's a deal breaker? Vad är verkligen en viktig nyckel för dig när det gäller vänskap och relationer? Och veta vad som är viktigt för den andra.
En liksom grundvärdering.
En grundvärdering som man liksom inte kan leva utan.
Mm. Och allting mynnar ju ut i att lära känna varandra bättre. Ja. Och då kan man bli mer respektfull och lyssnande och kärleksfull.
Ja. Mm. Och sen, vilket är ditt favoritminne från barndomen eller det som ger dig mest glädje, med dig mest ljus?
Mm.
Det öppnar ju upp väldigt ett rum fint. Med en människa. Väldigt fin. Ja. Och sen att när man tycker att man har pratat klart, att säga, vad är det som du inte har sagt just ännu som också behöver sägas.
Mm.
För då kan man komma åt den där sista känslan. Jo, men det är liksom att, gud vad jag blev sårad, eller nej, det här var verkligen inte bra. Eller,
så de inte muttrar vidare och så möts man igen en dag senare och ser det samma åskmoln.
Ja. För att det här som Louise pratar om, att grunden för otrohet är ju att grundrelationen inte funkar, kommunikationen.
Mm. Ja, vi är inte tankeläsare, även om man har levt ihop med någon i kanske 20 år.
Ja. Och människor förändras också.
Ja.
Och vi förändras också under en dag, under en vecka. Vi är inte de samma, det kommer nya tankar och upplevelser. Så man har liksom inte lärt känna någon färdigt. Är det, kan det vara så?
Nej, men så vill man ju att det ska vara. Ja. Om man har en lång relation med någon. Att hela tiden lära känna den personen och vara nyfiken.
Ja. Och lära känna det som händer också i den människan under resan.
Ja.
Ja. Ja, det här har satt igång väldigt mycket tankar och känslor hos mig.
Hos mig med.
Ja. Och kanske hos dig som lyssnar också. Har du tankar om detta? Ansvar, moral, frihet. Vad säger man? Frihet under ansvar. Som är det mänskliga livet.
Nära relationer.
Mm. Och vad de betyder för oss eller inte. Tack för att du lyssnar och hänger med oss. Vi är privilegierade att du vill hänga med oss. Och vi vet hur mycket andra grejer du har att göra, så tack för det.
Verkligen, och tack för att du sprider podden till dem du tror skulle vilja upptäcka
kunna
den.
Ha glädje av det här just nu.
Ja.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.